Först for jag till Sverige. Det var bara att jag skulle bort. Det var faktiskt ingenting annat. Jag skulle bort, jag provade liksom egna vingar. Och jag vet inte varför en ung person i den här stammomgången tycker att det finns ingen möjlighet här. Det där ändrar sen, har jag märkt. Liksom, som 44-åring när man kommer tillbaka så ser jag att jag har precis samma möjligheter här som var som helst i världen.
Det här berättar Christian Irjala i Jakobstad i programmet Egocentrum som sändes i början av år 2006. Och det programmet du nu lyssnar på heter Vega samtal och just det här programmet är en del av serien Återträffen där jag, Ann-Sofie Sandström, har sökt upp personer som har medverkat i olika radioprogram tidigare för att låta dem lyssna på programmen och berätta vad som hände sen.
Kom in, kom in!
Jag blev bekant med Christian Irjala lite före jul år 2005. Vi råkade hamna vid samma bord på en lunchrestaurang i Jakobstad och det var någonting som han berättade som gjorde att jag sen frågade ifall han ville vara med i programmet Egocentrum. Han råkade nämna att han hade bott på hemskt många olika ställen i världen och sen hade han valt att flytta tillbaka till Jakobstad och så var det någonting om påvens kläder. Vi ska nu lyssna på delar av det som Christian Irjala berättade i det program som sändes den 15 januari 2006. På den tiden hade Christian Irjala länge jobbat som inredningsplanerare.
Jag hade väldigt tydliga planer redan som barn. Femåring satt jag och ritade hus och inredningar och drömde mig bort till exotiska länder och tyckte att stan kanske var lite väl liten. Och som 12-åring kom jag ihåg att jag första gången skulle jobba på familjens affär och bad farfar om ett sommarjobb. Och jag trodde att jag skulle förändra världen med mina åsikter om form och färg och liknande saker. Men jag jobbade faktiskt på lagret i 4 år. Det tyckte han var en mycket bra utbildning. Det här var kanske inte egentligen så väldigt intresserad av att sälja möbler. Utan jag var nog mer intresserad av att skapa miljöer och hus och liknande saker.
Vad gjorde du sen när du väl for härifrån Jakobstad som 19-åring?
Först for jag till Sverige.
For du dit för att jobba eller för att studera? Eller?
Nej, jag har jobbat med väldigt mycket olika saker. Min bana har som inte varit spikrak på det viset utan jag har nog testat på det mesta skulle jag säga.
I vilket skede hittade du sen liksom, att du professionellt valde bana så där definitivt?
Jag höll på lite från och till. Vilket årtal skulle det nu ha varit? Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som flyttade till Rio de Janeiro som chef för Wärtsilä Diesel och han frågade mig om jag ville göra deras kontor. Och det var 1989 var det. Då hade jag redan liksom sådär smått börjat fuska ordentligt ska vi säga. Återuppta de här barndomsfantasierna. Men det var egentligen första riktigt stora ordentliga projektet som jag gjorde. Wärtsilä Diesels kontor i Rio de Janeiro.
Var du också då till Brasilien på den tiden eller gjorde du på avstånd det här?
Jag gjorde det faktiskt på avstånd.
Ja. Kan man göra
det? Det går väldigt bra. Och speciellt idag. Alltså du får vad jag har så är ju en rumskänsla. När jag får proportionerna på papper. Jag vet exakt liksom hur högt tak är, liksom vilka längden på väggar, hur är öppningarna fördelade och så vidare borta. Så vet jag hur det ser ut.
Du kan se det framför dig i huvudet sådär, du kan liksom föreställa dig.
Det är därför som jag kanske liksom har det här jobbet. Sen blev jag plockad upp av en inredningsarkitekt i Vasa som hade en butik. Som inte hann med sina projekt så att jag jobbar väldigt i samarbete med henne. Och genom henne så lärde jag känna arkitekt Annikki Nurminen. Och var involverad i Vasafinska teater och Revellcenter och alla möjliga andra byggnationer. Och liksom på det viset lärde mig väldigt mycket om det rent praktiska och det administrativa runt det arbete som jag håller på med. Det är inte bara att sitta och bolla idéer hela tiden.
Men gick du någonsin någon sådan utbildning i det här? Eller har du bara liksom lärt dig genom att göra?
Jag har lärt mig genom att göra.
Christian Irjala berättar att han har jobbat bland annat i Los Angeles, Paris, Italien.
Har du då stannat liksom veckor, månader, år?
Inte år, utan jag hade länge Stockholm som bas. Och så stannade jag i månader på olika ställen.
Och det här då att du valde att komma tillbaka till Jakobstad och till rötterna. Var det någon speciell grej som gjorde att du mitt i allt kom på att det går att komma tillbaka hit? Eller hur gick det till?
Det hände väldigt mycket olika saker och jag tyckte det började löpa snabbare och snabbare och snabbare. Och någonstans behöver man stanna upp i livet, ta en time out. Och det var nog den här time outen som jag längtade efter. Och märkligt nog så kom jag tillbaks. Det var min första tanke liksom, utan den kom så småningom. Jag hade länge haft ett motstånd för att flytta tillbaks till Finland men jag satt i Italien i en liten by. Il Poderone utanför Lucca och rita på nya kläder åt påven. Och i den här byn 1000 invånare. Jag jobbade väldigt mycket via internet, hade kontakt med människor överallt. Jag höll också på med ett privat hem i Nordamerika just då. Så kom tanken att varför skulle jag inte kunna göra samma sak från Jakobstad? Och jag hade faktiskt det här behovet av att komma hem och komma tillbaka. Att någonstans måste man liksom ibland börja nysta från början igen. Så kom jag.
Fortsätter du att fundera på det här med påvenskläder också härifrån Jakobstad då?
Det var ett projekt som jag gjorde klart. Och det var också ett sånt här projekt som jag är ju egentligen inte insatt överhuvudtaget. Utan det var min entreprenör i Italien som hade personliga bekanta. En mycket inflytelserik familj i Florens. Som åkte till Vatikanen regelbundet på privata audienser hos påven. Och de var också väldigt intresserade av skandinavisk design. Och därför när den här yngsta medlemmen från den familjen kom till min entreprenör över en helg så sa han till mig att du får agera minivärd åt honom. Därför att jag tycker väldigt mycket om design och formgivning. Och det visade sig sen att det här, han kunde väldigt dålig engelska och jag kunde ingen italienska. Så diskussionen var väldigt, väldigt svår och krystad. Vi försökte vårt bästa båda två. Och efter en stund så kände jag mig ganska desperat. Det här hade gått en halv dag, det var 39 grader varmt. Och vi satt vid poolen och drack frozen margarita. Så jag vet inte varifrån den frågan kom, men jag frågade honom, you and me project together. Han sa att med yes Chris, I love your sense for beauty. Could you sketch out some new clothes for the Pope? Och i den stunden så trodde jag absolut han skämtade. Och fick sedan på kvällen veta när vi hade tolk emellan oss vid middagen som kunde tolka vår diskussion. Att den där hans utropstecken på mitt frågetecken var nog minst lika taget ur luften och desperat. I bara försök liksom att hitta någonting. Men han hade ringt till sin familj i Florens och framställt den här idén och de tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Och jag sa att jag är hemskt smickrad och tycker att det är ett mycket spännande projekt. Jag vet inte om jag kan, för jag är inte katolik och jag har inte studerat den här sidan av katolska kyrkan överhuvudtaget. Och det blev en mycket intressant resa där jag fick prata med väldigt mycket människor som hade väldigt mycket insikt om den här historiken bakom kläder och vad man ansåg om både färg och form och så vidare.
Har påven kläder som du har designat?
Jag vet inte om han någonsin använde det. Jag vet att det blev framlagt som en personlig gåva från familjen. Så min uppdragsgivare var nöjd. Jag vet inte någonting om mottagaren.
Så sånt kan hända när man sitter och dricker frozen margarita och pratar dålig engelska med någon?
Sånt kan hända. Så man får passa sig noga. Jag tror att den största tillgång jag har som min nyfikenhet och jag är väldigt intresserad av saker som är främmande, som man inte överhuvudtaget känner till. Jag tycker hemskt mycket om att träffa olika människor och ju mer främmande och ju mer annorlunda desto bättre.
Vad är det mest exotiska och märkliga stället du har bott på och vistats på?
Du måste nog säga var den lilla byn Il Poderone. Det var det därför att där fanns egentligen ingen som överhuvudtaget var speciellt intresserad av att jag höll på med. Det var mycket äldre människor som hade levt sina liv på den här lilla orten och visste inte så mycket mer än just det som de såg ur tvn och vad som hände just där. Man det här umgicks på det lilla bykaféet och pratade egentligen om väldigt mycket samma saker som man pratade om i Jakobstad.
Men vad var det som hade fört dig till den byn till att börja med då?
Det var just att den här entreprenören som hade ett stort hus där. Ja, han hade flyttat dit, ja. Och han hittade mig också via internet, via min hemsida. Så det var ingenting som jag hade ansträngt mig speciellt mycket för att hitta. Eller liksom hade försökt sälja in mitt jobb hos. Utan han hittade min hemsida av en slump.
Och det var alltså i den här byn i Italien dit Christian Irila hamnade av en slump. Så man kom till insikten om att han kanske lika gärna kunde bo i Jakobstad. Och i det skedde när jag gjorde det första programmet som han medverkade i, så då hade han bott ett par år i sin gamla hemstad.
Mm. Vad tror du, kommer du att stanna här i Jakobstad nu? Tror du att det här är, nu en, är det här din bas nu för tiden eller kommer det att... Vad tror du?
Jag har så många gånger sagt att aldrig det där, och det har blivit så. Och sen har jag sagt att det där skulle jag absolut vilja, och det har inte blivit. Så jag tror att jag ska hålla tyst nu och inte säga annat än att jag är här tills vidare. Och så får jag se vad som händer. Jag tror nog att jag efter så många flyttar och är på ett vis lite rotlös. Alltså jag kan leva i en kappsäck hur bra som helst, var som helst. Jag är liksom inte rädd för främmande ställen eller främmande människor. Men jag mår väldigt bra här. Så länge man känner att ens vardag är meningsfull så är det viktiga. Jag har haft förmånen att få syssla med sånt som jag verkligen tycker om. Och det här som jag sa inledningsvis, så den verkligt positiva egenskap som jag upplever det själv har, så det är just min nyfikenhet. Och jag hoppas att den aldrig slocknar, utan att jag även som 90-årig gubbe kan fortsättningsvis tänka att wow, det där har jag inte testat eller det har jag inte prövat, att nu kör vi.
Då när Christian Irjala medverkade i det här första programmet så kände vi inte varandra speciellt bra. Men jag hade fått veta av gemensamma bekanta att han hade varit gift och att han hade 4 barn. Men han var inte alltför villig att prata om den saken.
Var det liksom ett viktigt vägskäl i ditt liv?
Alltså det där vet jag inte om jag på det viset ens vill föra fram liksom radio. Okay. Nej. Eftersom jag inte upplever den biten som viktig. Jag lever inte utifrån det, utan liksom, jag lever väldigt mycket utifrån vad jag är som person. Och man gör val hela tiden.
Men i något sätt var ditt val att leva ett traditionellt österbottniskt familjeliv?
Ja, det var det. Ja, det var det. Ja. Och liksom av olika orsaker så fortsatte jag inte med det. Men jag tror någonstans att man lär sig av sina misstag och att vara ärlig och uppriktig i just den livssituation som man har för tillfället. Och någonstans också att kunna sätta sig ner och vara nöjd med det man har. Och inte hela tiden planera för vad man skulle vilja, utan tar livet som det kommer och njuter av alla de goda gåvor som man får. Och det där liksom att man sen någon gång blir gammal och dör med förvåningens finger i häpnadens mun, att det här var inte mer än så här. Så det tycker jag liksom man verkligen kan undvika.
Efter att Christian Irjala hade medverkat i Det Egocentrum som sändes i januari 2006 började vi så småningom umgås lite och gick på lunch tillsammans, och med tiden blev vi goda vänner. När det sen var dags att göra det allra sista programmet i serien Egocentrum i december 2007 så gjorde jag faktiskt en återträff med Christian, där han berättade lite mer om sådant som han då inte var så hemskt villig att prata om i det första programmet.
Ja, det stämmer. Och dels därför att vi kände varandra egentligen så bra på den tiden. Dels också att jag var ganska ny i min situation.
Så här sa alltså Christian Irjala i december 2007. Och vi ska nu lyssna på delar av det programmet.
Jag har verkligen levt ett vitlyftigt liv, det kan jag inte förneka. Och den vanligaste frågan jag får när folk då liksom lite börjar ana vad upplevelser jag varit med om, så just att varför flyttar du tillbaka till Jakobstad? Därför att du tycker att det var liksom, det händer ingenting här. Men jag tycker att i mitt liv så händer det minst lika mycket idag som det hände då. Bara det att jag har fått en helt ny grund att stå på, och jag fattade vissa beslut i min flytt från Stockholm också, som jag har stått fast vid, där det handlade mycket om att liksom överge delar av mitt gamla liv, men liksom hitta en ny substans egentligen, det som jag håller på med. Och det tycker jag verkligen lyckas med här. Och allt det som jag har upplevt hittills i livet, så det tillsammans resulterar i hur jag är idag som person. Att jag är summan av mina erfarenheter, och det är väldigt viktigt för mig att komma ihåg. Jag kan inte sjunga med den sången att jag ångrar ingenting, det kan jag inte.
Nej. Skulle du kunna tänka dig berätta om något som du ångrar nu då?
Jo, det är många saker som det här faktiskt skulle ha kunnat gå annorlunda. Väldigt mycket situationer som man kan tänka tillbaka på idag. Liksom att det här livet skulle ha vänt i en helt annan riktning om man hade tagit ett helt annat beslut just då. Och det där är någonting som kanske har gjort att jag idag har lärt mig att sova en natt innan jag bestämmer mig för någonting.
Jag hoppar du på direkt liksom?
Jag hoppar in i varenda tunna som på något vis syntes mig ha något värde eller liksom spännande eller så vidare.
Ja, nu är du en sådär allmän, liksom, du säger att du skulle vissa gånger kunna göra si och så. Har du inte några konkreta exempel på att du tänker att om du skulle gjort si och så då så skulle det kanske gått på annat sätt?
Oftast när det kommer till kritan så har det handlat om mina relationer egentligen. I dem så skulle jag kunna ha handlat annorlunda för att liksom det skulle ha fått en helt annan utgång. En sak som jag funderar ganska mycket på också, så det är vikten av kommunikation. skulle jag som person ha vågat kommunicera, liksom alltid sagt precis vad jag tycker och tänker, så skulle saker och ting också ha sett annorlunda ut. Vad ska jag nämna för exempel?
När du valde att gifta dig som 19-åring?
En sån sak till exempel. Det var en stor grej och det var väldigt mycket att jag gjorde det just på grund av att det fanns ett yttre krav på att man skulle gifta sig och man skulle bilda familj. Och egentligen om man tänker efter idag så att gifta sig som 19-åring så är ju helt sanslöst. Jag bestämde mig hur som helst att vara nöjd då, och jag måste säga att jag levde ju 10 år som gift och var väldigt nöjd med den tillvaron. Trots att det fanns vissa saker inom mig som gnagde på och liksom ville komma fram och ut. Men det är också en sak som jag idag kan titta tillbaks på och se om liksom den här egna frigörelsen var värt allt det bekymmer och den sorg och den smärta som det i många avseenden förorsakade människor som var mig väldigt nära. Att det är så här saker som du kan vakna upp mitt i natten och liksom fortfarande få ångest av. Och det är också en sak som du någonstans känner att du skulle kunna göra annorlunda. Men nu har livet sett ut på det här viset.
Men skulle du den situationen då när du var under 30, va? Eller kring 30? Skulle du då ha kunnat göra på annat sätt? Jag menar, skulle du kunna bestämma dig, nej, nu stannar jag kvar och är gift här trots att jag vill annat?
Ja, rent teoretiskt så skulle jag kunna göra det på ett helt annat sätt. Men jag gjorde inte, så det är ganska hypotetiskt att sitta och prata om det. För att det
här... Nej, men det kanske var så starka krafter inom dig som på något sätt ville åt ett annat håll då, att du liksom inte...
Jag tror att det mycket grundade sig i just det, att de krafterna som fanns inom mig så egentligen berodde på att det här, jag inte hade någon att kommunicera med om just de sakerna. Den dag då du kan säga ut det så får det en helt annan laddning. Och du kan agera också på ett mer sansat sätt än att som jag nu i det här fallet let saker och ting driva så långt så det egentligen bara blev en stor katastrof av alltihopa. Både för mig och för många andra människor i min närhet. Det var ju inte på något vis en lycklig situation liksom att det här att gå vidare. Det var inte det.
Ungefär ett halvt år efter skilsmässan drabbades Kristen Irjala av en total burnout.
Den riktigt akuta krisen kom på det viset att jag inte sov på en vecka. Och det här kroppen reagerar på helt enkelt sånt sätt att vi bara satt och skakade. Jag ska aldrig glömma en kväll när jag satt i min lägenhet och tittade ut och upplevde det som den absolut mest fantastiska idén att jag inte hade kommit på det tidigare. Jag kan verkligen. Jag bodde på 7:e våningen. Jag kan hoppa ner från den här balkongen. Jag kan göra slut på det här. Och det var en otrolig euforisk känsla av lättnad i den tanken. Men samtidigt så fanns det så pass mycket vett kvar i mig vid det tillfället att det här, någonting i bakhuvudet reagerade emot det. Och jag kommer ihåg att jag gick fram och låste balkongdörren med nyckeln och spolade ner den här nyckeln i toalettstolen. För att det här räddade mig själv från ett slut som någonting inom mig fortfarande inte ville. Och gick sedan på och fick akut hjälp på morgonen 8:00 när den här natten hade gått. Så att rent fysiskt så orkar inte kroppen med hur mycket som helst, det gör inte. Och många gånger just den här utbrändheten, så det handlar om att vi inte lyssnar på vår inre röst och vi håller inte den här balansen som vi behöver ha inombords, utan vi rusar bara vidare hela tiden. Där är också någonting som vi lever i ett samhälle där det är oerhört fokus på sex. Och när jag flyttade från Stockholm så fattade jag faktiskt ett väldigt viktigt beslut för mig själv, och det var att leva ensam. Jag fattade beslutet inte på det viset att jag skulle leva ensam för evigt, men jag skulle absolut leva ensam så länge som jag kände att det verkligen kändes bra. Och det där beslutet inom mig så var så oerhört starkt och är fortfarande lika starkt, så att visst har det kommit förtjusningar på vägen så här, men det har inte fått mig på något vis liksom att överge det där beslutet att leva ensam. Och istället liksom lära mig andra sätt att älska andra personer på. Än det här som jag höll på väldigt mycket tidigare, att fokusera på att få till stånd ett förhållande. Och det här, det skulle in i en viss ram och det skulle se ut på ett visst sätt. Den här tvåsamheten som skulle vara liksom enligt vissa regler som vi får väldigt mycket från både media och andra hållet.
Det var ju stor så när du for från Stockholm, men det också delvis en flykt från ett ganska stormigt förhållande.
Mm, det var det. Eller egentligen så var det inte en, Det var inte en flykt på det, det kan jag säga. Därför att det var under flera månaders tid så hade jag liksom bearbetat och förstått att det verkligen var slut och över. Och det är jag idag väldigt glad för, därför att jag hade verkligen bearbetat allt som hade hänt i det förhållandet. Och jag hade också bearbetat mitt beslut och analyserat väldigt noggrant varför jag var tvungen att bryta upp. Att det här, det var inte som tidigare i livet, mycket hade hänt bara på en impuls. Att orsaken till att jag flyttade till Stockholm så var det bara på en impuls. Att jag liksom i princip åkte med en kappsäck från att ha jobbat i Los Angeles. Och den där samma kappsäcken så sattes sedan i ett förråd. Jag tog inte den därifrån förrän 8 år senare när det var dags att verkligen bryta upp och flytta bort och bygga ett helt nytt liv igen.
Jag minns bara liksom att vi har ju gjort en del resor tillsammans. Vi har varit i Stockholm ett par gånger tillsammans också. Och det var väl först under en av de här resorna som du avslutade förhållandet med den person som du då hade. Så du faktiskt träffade honom igen och det blev liksom ett avslut.
Och det där med avslut är nog oerhört viktigt, det är det. Att du kan inte gå vidare i livet om inte riktigt får komma till botten med saker och ting. Och det tog ganska länge det här, just därför att kontakten bröts helt och hållet efter det att jag hade flyttat. Och det fanns inte någon möjlighet att göra det här avslutet som jag kände att behövde göras förrän många år senare. Det där var en ganska plågsam tid däremellan, det här vakuumet som uppstod av att inte verkligen kunna få se den här personen i ögonen liksom, och förstå att, både med sinne och hjärta och kropp och alltihopa, att nu är det verkligen över, att livet har gått vidare. Det var en enorm upplevelse. Och det var egentligen då först som riktigt på allvar liksom, jag kunde det här ge mig hän åt det här liksom, nya livet. Jag fick en ny glädje. Man måste i alla avseenden sätta upp gränser för sig själv. Och att de gränserna också är så starkt motiverade så att du förstår varför du handlar på det viset. Varför har jag valt att leva ensam? Och det är saker som har hänt och som gör att jag mår bra att leva så här. Och egentligen i det här samhället som är så oerhört sexualiserat idag, så är det mera uppseendeväckande än någonting annat att en person väljer bort den där biten. Och att den övertygelsen är så stark, så att även liksom när du möts av förtjusningar till och med, så går du inte för över, trampar inte på din egen övertygelse, utan du lever kvar i det. Och istället liksom få rikta den där energin åt ett annat håll och skapa andra saker. Och den där kärleken som då inte liksom den här euforiska förälskade, men att de här känslorna som alla människor har en osynlig källa till egentligen, att du kan få rikta det åt andra håll än stänga in det i ett förhållande med bara en person. Och när du har fått den här inre balansen, och när du har kommit underfund med de olika sakerna som många gånger stör en människas existens, så då liksom blir det ett mycket större fält egentligen som du kan röras på och verkligen utforska och vara nyfiken på. Och också då du lämnar bort den här sexuella biten, måste jag säga. Det är nog en grej som har klottat till väldigt mycket människors liv, oerhört mycket. Men jag måste säga att jag mår väldigt bra av att liksom ha lämnat bort den där biten. Därför att det är egentligen det som har ställt till mig väldigt mycket strul i min historia. Det är det, tyvärr. Och du frågar här liksom hur länge den här perioden ska vara i mitt liv. Och det är ingenting som jag ens behöver fundera på. Utan just nu så känns det som absolut bäst på det här viset. Och jag finner en väldigt stor glädje i livet. Och med det som jag gör och med de människor jag träffar. Och så får tiden sedan föra in nya saker när det väl är dags eller plats för det.
Det sa min goda vän Christian Irjala i Jakobstad. Och jag konstaterade när vi höll på att avsluta intervjun att han ju nog var mycket mer öppen den här gången än då när vi ännu inte kände varandra.
Men fortfarande så finns det ju väldigt stark känsla hos mig för min egen integritet, det finns det. Jag tror att alla behöver ha det. Jag fläkar nog inte ut alla mina sorger och bedrövelser, det gör jag inte, utan det här, och inte mina lyckliga stunder heller.
Men tala och berätta om någon. Tala och berätta om det mest pinsamma du någonsin har gjort.
Har du ett 3 timmars program?
Okej, vi struntar i det.
Vi struntar i det, jag tror det. Så finns det ju väldigt stark känsla hos mig för min egen integritet.
När Christian och jag lyssnade på de här båda programmen i mellandagarna så brast vi båda ut i vrålskratt eftersom han sa precis samma sak när han satt och kommenterade det vi lyssnade på som han sen en stund senare sa på band. Så det verkar som att vissa saker verkligen inte har förändrats speciellt mycket på de här senaste 9 eller 11 åren.
Ja. Det var mycket text på en och samma gång.
Du har hört på dig själv från 2006, alltså det var egentligen, det var slutet av 2005 vi spelade in det, det var ganska exakt 11 år sedan. Och sen på nytt för ganska exakt 9 år sedan som vi gjorde de här grejerna. Men hur känns det när du hör på det? Jag menar, du sa att jag sa samma sak som du sen också sa i programmet. Okej, okay. Vissa saker är bara sådana grundgrejer.
Det är grundgrejer, men jag tror att liksom de grundgrejerna så kommer nog av de där erfarenheterna som man har haft. Jag är ju som inte 20 år mera.
Utan
jag är 35 plus.
Du skulle inte ha hunnit med så mycket om du skulle 50 plus.
Nej, no, det är sant. Det är liksom, ja. Okay.
Du tycks tänka på samma sätt och förhålla dig på samma sätt, men det har hänt en hel del i ditt liv.
Ja, men ändå så det där grunden, den där basen i mitt tänkesätt och i mitt känsloliv så är fortfarande detsamma. Men det betyder ju inte att inte man, alltså saker kan man tillåta hända fortsättningsvis.
Ja, du var ju till och med utvikt i tidningen här för att du mitt i allt hade gjort en annan sådär career move, att du hade bytt
arbete delvis. Ja, det blev på det viset att för några år sedan så någonstans kändes det som att kreativiteten tog slut. Att det här att jag hade som använt allting och det var speciellt då i sammanhanget att jag hade 2 väldigt stora projekt, omfattande projekt som räckte väldigt länge. Men av olika orsaker som jag inte kunde påverka så föll de. Det blev inte förverkligat så som det var tänkt. Så att det var som sista spiken i den här kistan på något vis. Och jag bara liksom orkade inte mer. Att jag behövde liksom hitta ett nytt spår för mig själv. För att liksom igen i det här komma vidare. Att vi pratade där om det där. Att jag hade flyttat från Stockholm till hemstaden för att komma vidare. Och nu var det igen vid en sån här punkt.
Att du tänkte aldrig på att flytta?
Nej, jag tänkte aldrig på att flytta, nej. Jag tycker på något vis att jag har verkligen rotat mig här. Att det känns ganska skönt. Men jag pratade om den här bristen på entusiasm för mitt jobb. Så pratade jag ganska mycket tillsammans med en god vän. Och han sa åt mig att Christian, att det bästa du kan göra för att vila så att göra någonting helt annat. Helt annat. Och jag funderade länge på det, att vad kan skulle det helt annat kunna vara? Ska jag börja sjunga i kör? Det låter som Amanda Lear då jag sjunger. Så det går knappast. Ska jag börja spela golf? Det är bara liksom en hobby. Det är ingenting som jag tycker är speciellt intressant. Vad tycker jag om? Jo, jag tycker om att köra bil. Att jag kopplar verkligen av när jag kör bil. Så det här. Jag ringde till en taxiföretagare och frågade om det finns någon möjlighet att jag kunde hoppa in och köra lite då och då. Och han sa att ja, men nu krävs det då liksom att du går på en kurs. Och jag gick en 30 timmars kurs och avlade 2 tentamen och sen efter det så började jag köra. Det här att jag satt i en taxibil och körde mitt i allt, så det väckte en enorm uppmärksamhet. Att den här inredaren mitt i allt så kör bil och det liksom spekulerades.
Ja, du som ungefär brukar veta vad du hade för sorts bil själv, att det var en sån här Fiat Volkswagen. Man ansåg det inte vara en bil. Du var inte känd som en bilkar.
Nej, precis, men det behöver vi inte berätta till allihopa. Ja, nej, jag var inte känd som bilkar, men som bra förare nog ska vi säga. Men att det här, folk började spekulera liksom väldigt mycket. Hade han ekonomi i botten eller vad var det? Och jag kommer ihåg speciellt en gång jag körde en av de här, vad ska jag säga, österbottniska kändisarna som jag hämtade från en efterfest en sen lördag natt. Och han vägrade sätta sig i bilen. Han var övertygad om att det var någon pilokamera. Nu sitter Christian där liksom. Det var någonting var fel. Men det här visar ju också liksom hur vi är liksom så otroligt inrutade. Vi är som så fostrade att tänka liksom i de här lådorna igen.
Ja, för då har du blivit inkörd som den här inredaren.
Ja.
Och den här som var ute och festade som var sådär en rolig typ som hade roliga fester och sådär.
Ja.
Och sen mitt att kör han taxet, men vänta nu.
Så att en journalist från Ortens Tidning så det här ringde upp åt mig och sa att hon är hos mig om inom 5-10 minuter, att du går ingenstans. Och hennes rubrik på den här artikeln var liksom, han ville ut ur sin kreativa bubbla. Och det var mycket talande för att det var precis vad som hände. Jag snurrade runt i de samma sakerna hela tiden. Jag hade tappat den lusten för dem helt enkelt. Att man öser på och ger ut hela tiden. Med liksom,
så blir det tomt kanske?
Det blir tomt till slut, ja. I något skede. Hur som helst så började jag köra då liksom taxi. Det är 2 år sedan och det gällde liksom att lära sig ett sätt att vara med folk. Att bil är ju ett ganska litet utrymme sist och slutligen.
Om man har långa körningar och så blir det ganska många timmar tillsammans.
Till och med kanske med personer som inte liksom klickar med genast heller. Inte, men det ska ändå fungera. Det ska löpa smidigt och när de liksom stiger ur bilen så ska de känna att det har varit som en bra körning. Och jag kör idag väldigt mycket folk till och från olika sjukhus och behandlingar och lyssna på deras historier och du får bara som ett helt nytt perspektiv på liksom vad du själv har och hur andra har det. Och det som egentligen alla de här människorna säger så är just det att livet är nu. Det är inte det som ska komma, det där som vi hela tiden, utan man måste vara på liksom det här som man har just nu.
Men du kan möta de här människorna i deras...
Jag kan möta dem, kanske dels med tanke på vilken inställning jag då själv har. Att jag har gått igenom väldigt mycket olika saker och jag är som inte rädd att prata om.
Och det kanske är lättare för dem att det finns en människa där som inte får liksom alltid vara själv. Utan du är där och...
Jag är där och liksom det som sägs i en taxi så stannar i en taxi. Man vet att det går inte vidare heller, inte för att jag har tystnadsplikt. Så att det är att de kan lätta på trycket om de vill. Eller vara tyst om de vill, och det är de som bestämmer.
Förutom att Christian Irela uppskattar de här människomötena som uppstår när han kör taxi, så är det också en annan sak som tilltalar honom.
Det känns en frihet som jag har när jag kör bil. Jag kommer speciellt ihåg i somras när jag körde en patient till Helsingfors till ett sjukhus. Och det var ett helt fantastiskt sommarväder. Spektakulära färger och liksom vägarna var fina och trafiken löpte på bra. Och jag var på gott humör, så när jag kom ungefär till höjd med Jakobstad hade jag kört tur-retur Helsingfors samma dag, men det kändes som att jag skulle kunna fortsätta till Rovaniemi liksom på samma på samma resa. Det är nästan som att jag får reda på att jag ska ha en sån här längre körning, så blir det lite som det här. Jag kommer ihåg när jag var liten, vi hade jakthundar hemma.
De
visste att nu var det dags liksom att fara liksom ut i skogen, så de fick som en viss spänst i kroppen genast liksom. Och det är lite samma när jag får höra att jag ska ut och köra så det.
Men har du helt slutat med dina inredningar?
Nej. Jag hade ett tag som jag tackade nej till liksom inredningar, för jag kände som jag hade ingenting att ge.
Har du någonting på gång?
Nu har jag på gång igen. Ibland har jag ett par i Helsingfors som sa att de ville ha som Ronolli-sota ville de ha som i sitt hem. Och det där tyckte jag var en stor komplimang. De ville inte bara ha det här att jag väljer liksom prylar och så vidare bortåt. De hade hur mycket som helst. Men att plocka ut och välja och få just det här liksom lite poetiska.
Så du kan liksom välja de projekt som du tycker att du faktiskt tänder på, men du behöver inte ta allt för att du har annat som du också gör.
Ja, precis. Så enkelt är det. Och det på något vis så glädjen kom tillbaka sen också i det här.
Liksom. Genom att du tog liksom lite avstånd från det.
Avstånd, ja.
Men du bor fortfarande ensam då?
Jag bor fortfarande ensam. Det kommer nog till vara resten av mitt liv, tror jag. Där går jag många diskussioner också med folk. Liksom. Du måste ju hitta någon. Men det här, man måste ju inget. Man måste inget.
Men du har inte heller känt själv att någon som du ska fästa dig så mycket att du skulle tänka att den här skulle vilja flytta in hit? Eller
nej, men jag blir nog som förtjust och smått förälskad liksom hela tiden i folk.
det är kanske bäst att du bor med någon, ifall du blir det hela tiden.
Jo, jag träffade en halvkinesiska här i somras, och liksom där det synkar också. Liksom, där märker man att då man inte har de här begränsningarna, att man måste tycka om vissa människor på vissa sätt, så kan man verkligen möta individer. Och jag ska säga att i det fallet och i många andra fall också, så det som har uppstått så är kärlek.
Men det finns ju många olika sorters kärlek.
Ja, du behöver som inte trycka in dig i den där lilla boxen igen, utan det du kan verkligen få vara och liksom få leva med i ett liksom förhållande på vilket plan det än är, på ett helt annat sätt, när du liksom inte har din agenda klar.
När du inte liksom är inställd på att du måste leva i någon sorts typisk parrelation där.
Nej. Det var ju för sig så, då jag först flyttade till Jakobstad, så det var en svår process att inse att jag var ensam. Och det att kunna börja leva med sig själv ensam. Och det tog länge. Ännu efter 1,5-2 år så kom jag ihåg att jag sa till en bekant att hur länge ska man hålla på förrän man lär sig. Och det där, jag lärde mig också att gilla mitt eget sällskap. Jag behövde som inte gå ut och leta efter en partner för att jag inte orkar vara bara med mig själv. Och jag nämnde där om att jag kände mig ganska rotlös. Men på något vis har nog liksom rötterna kommit tillbaka. Och jag uppskattar mycket, kan vi säga, det här lilla livet. Gilla enkla livet.
Men du reser nog ganska mycket också.
Jag reser mycket.
Periodvis har du varit på fester i London och allt möjligt.
Nu måste jag komma in med lite förklaring här. För i det första programmet där Christian Irjala medverkar så hade han valt musiken. Och det börjar med en av hans favoritlåtar med Grace Jones. Som är en artist som han alltid har beundrat. Och på grund av sådana saker som nu bara hände Christian så har han för några år sedan varit på fest med henne i London.
Vi har träffats ju. Jag har till och med blivit presenterad för hennes mamma. Det där började egentligen med på Facebook. Att det var en Chris Jones som vi hade en gemensam bekant. Och tack vare att den här gemensamma bekanta klickade på gilla på några av mina bilder. Så hamnade det upp i hans liksom nyhetsflöde. Så att det här, han tog kontakt. Han gillade mina bilder. Han skulle gärna vilja liksom att vi är vänner så att han får se mera. Och vi började chatta om dittan och datan och så sa han då liksom att you know, I think you know my sister. Och det här, no, det här har jag nog Jones i min bekantskapskrets överhuvudtaget inte. Och då var hans syster som var just Grace Jones.
Han kunde ju också bara påstå det.
Han kunde ha påstått det, ja. Men det var faktiskt så. Det var ett otroligt liksom sammanträffande på det viset att det är den enda, både musikaliskt och rent sådär visuellt artist som jag verkligen tyckte liksom har varit som genialiskt konstnärlig och nyskapande. Och att sen mitt i allt och liksom börja umgås med hennes bror.
Så. Och träffa till och med henne sen.
Och träffa henne. Och så dels var jag på en konsert i London på en festival där vi då träffades backstage efteråt. Och så var jag inbjuden till en fest som just den där Chris ordnade på en det här liten nattklubb i Soho. Där hon då anlände så småningom med sitt hov. Så när hon kom in så sa hon att I know who you are. Vad säger man då? Who are you? Det är väldigt motstridiga känslor man får någonstans. Där dels liksom du har den här bilden av en person som har målats upp via just de här ljudmattorna. Och de här imagebilderna på henne. Och sen liksom att verkligen sitta då en hel kväll, natt, tidig morgon. Och människan är totalt bara sig själv och helt osminkad. Och bara liksom umgås med sina och mig.
Ja, det är du.
Men min känsla nästan efter det där dygnet så var det här att vill jag faktiskt att det kommer så här nära.
Då är du fortfarande Facebook-vän med Chris?
Med Chris och vi chattar varje vecka.
Aha,
ja.
Minns att det var någon gång när vi satt i Jakobstad och pratade och sa att ja, jag ska få nästa vecka till London, jag är på fest med dig. Men det var ju inte.
Det är livet det. Sen måste jag säga, liksom kommer mer och mer med åren. Att man kallar sig själv för fördomsfri, men att man ändå har vissa saker. Så nu hade jag liksom lite fördomar mot det här Österbotten och liksom det här. Sådana saker. Mm. Jag var van och har hela tiden van att umgås med människor som lever i ganska stora världar och liksom är ganska utflippade många gånger. Och sådana saker så är lätt att bemöta med tolerans. Men sedan liksom när det kommer till det här riktigt småskaliga så då märkte jag att där var jag själv lite fördomsfull nu när jag flyttade tillbaks.
Men, har det hänt någonting där?
Det har hänt, ja. Och det har hänt mycket därför att att jag verkligen kom i kontakt med så otroligt mycket olika typer av människor jag har kört dem. Och de här människorna har också på ett vis varit väldigt sårbara eftersom de kämpar med sjukdom. Det har nog öppnat ögonen åt mig väldigt mycket. Och sen också att förstå själv att uppskatta att livet är enkelt här så betyder någonting. Nej, så jag fortsätter vara vägaren den svarta riddare. Och jag fortsätter att liksom ta upp andra inredningsprojekt. Det som verkligen liksom kittlar och stimulerar min fantasi helt enkelt. Och det här.
Det ska mycket till att du ska flytta ihop med någon.
Och det ska mycket till för jag ska börja flytta ihop med någon. Det är till och med folk som har varit hemma hos mig som har sagt att hit kan ju inte någon flytta. För allting är så precis på sina exakta platser så det här, det ryms inte någon dit.
Det var Christian Irjala från Jakobstad som ni hörde i det här avsnittet av Återträffen. Och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag kan ännu nämna att alla delar i den här serien finns på arenan.